kvinnor inom forskningen. Idag tar vi upp två exempel, Sonja Kovalevska och Sophie Germain. Sophie Germain, vem var det egentligen?
Sophie Germain var fransk dotter till en tyghandlare som trillade in på matematiken och var en av de mer framstående matematikerna under den sena 1700- och tidiga 1800-talen.
Hon var vidare rätt brinnande för sitt engagemang, det var ju, eller för sin matematik. Det var visst båda två.
Oh ja.
Ja.
Båda två trotsade sina föräldrar när de försökte börja på ämnet. De gjorde vi väldigt unga år, båda två.
Det sågs inte med blida ögon att kvinnor studerade matematik på den tiden.
Nej. Sophie Germain hade det problemet att kvinnor ska inte ägna sig åt matematik. Så föräldrarna tog ifrån henne både kläder, värmande brasa och stearinljus till att kunna läsa böckerna för att avskräcka henne från ämnet.
Men Germain och Kovalevska var ju inte riktigt samtida. Hur var det för Kovalevska då?
Kovalevska föddes ungefär 20 år efter Sofies död, eller 1850 ungefär. Hon kom in på matematiken genom att lyssna på sin farbror som var väldigt välkänd akademiker och att läsa föreläsningsanteckningar från en kurs i analys som hennes farbror hade klistrat upp på en, hade tapetserat hennes barnkammare med.
Senare när de då växte upp och i sitt engagemang inför just matematiken, vad tillförde de?
Sophie Germains huvudsakliga arbete bestod i att hon hittade utmaningar, hon hittade problemställningar eller tävlingar. Sen gav hon sig fan på att lösa det där. Hon satte sig ner och jobbade och jobbade och jobbade. Och nådde fram till halvhyfsade resultat. Ofta väldigt, väldigt uppfinningsrika, väldigt, väldigt klarsynta, väldigt, väldigt kraftiga. Men de saknade det där lilla extra. De hade inte förklarat kopplingen till det de skulle förklara tillräckligt väl. Eller de var inte tillräckligt formellt matematiska.
Kovalevska då?
Kovalevska skaffade sig genom ett förkläde. Hon gifte sig med en ung ryss enbart för att få åka iväg till universitet och studera. För man fick som kvinna i Ryssland inte resa utan ett skriftligt tillstånd från antingen fadern eller mannen. Och hennes far var genom hela hennes livstid aktivt emot hennes studier i matematik.
Men hennes man var det inte.
Hennes man gifte sig med henne. Han fick en fin titel på köpet. Hon fick en nickedocka som kunde skriva på papper åt henne. Sen åkte hon iväg till universitet och studerade matematik istället. Och hon gick betydligt längre än Sophie Germain rent formellt. Hon fick sig en stadig utbildning av Weierstrass som var professor vid Göttingens universitet. Hade ärvt Gauss professorstolar.
Ja, vad jag förstår så fick ju inte Germain något vidare akademiskt erkännande för henne i efterhand. Ungefär som en konstnär, men Kovalevska fick det medan hon levde.
Ja, hon la ner mycket energi genom hela sitt liv och med hjälp av lite olika herrar här och var så kom hon någonstans. Weierstrass gav henne en stadig utbildning och även en doktorshatt för hon spottade ur sig 3 stycken avhandlingar som var och en var tillräckligt bra och klarsynt för att förtjäna en doktorshatt. Så efter att ha tryckt på universitetsstyrelsen tillräckligt länge så lyckades han ge henne en doktorstitel. Och ett tag senare, ett par decennier senare, så var vår egen Stockholms matematiker, Gösta Mittag-Leffler, hade han kommit i kontakt med Kovalevska och utövade sitt inflytande på Stockholms universitet för att ge henne en gästprofessur på 5 år.
Men vad hände efter gästprofessuren då? Hur länge varade den?
Den varade i 5 år, mellan juni 1884 och juni 1889. Och sedan i juni 1889 konstaterade de att hon var ju faktiskt rätt bra. Hon kunde vara riktigt stimulerande att ses mer än hon passade alldeles utmärkt för den uppgiften han hade. Så hon fick en professur vid Stockholms universitet och var därmed den tredje i de europeiska universitetens historia att överhuvudtaget inneha en professorsstol. De två tidigare var fysikern Laura Bassi och matematikern Maria Agnesi som båda två var aktiva ungefär vid renässansen.
Men Sherman fick ju som sagt inte något vidare erkännande. Hon blev visst erbjuden, det bästa hon blev erbjuden var någon slags instruktörspost.
Jo, som sagt var, så det enda jobb Jermaine fick när hon väl hade fått sig sin utbildning och fått sina väldigt klarsynta uppsatser publicerade, det var att få en post som guvernörska. Hon skulle lära ut aritmetik, grundläggande räknesätten, plus minus gånger och division, till flickskoleelever. Och var ganska deprimerad över det, för som hon uttryckte det, att hon var själv ingen vidare på multiplikation, hade ingen koll på det.
Synd. Men hur slutade Shermans liv då så att säga? Fortsatte hon även
Hon
att ge ut sina papper och så vidare?
fortsatte genom hela sitt liv, och hon fick hedersomnämnande efter hedersomnämnande i olika tävlingar hon deltog i, fram till dess att hon slutligen, när folk äntligen började bry sig om henne överhuvudtaget, dog i bröstcancer 1831. Och på dödscertifikatet så hade hon inte titel matematiker, hon kallades inte vetenskapsman, utan hon var rentier, alltså ägarinna. Hon ägde mark, hon ägde kapital, hade tillgångar. Och
Ungefär som myndig
det var
kvinna.
hennes enda funktion i samhället officiellt.
Kovalevska då? Hur gick det för henne?
Kovalevska fick professuren, hon deltog med lysande resultat i Europas akademiska liv ända fram till 1891, när hon direkt efter att ha släppt ifrån sig ett lysande arbete som klargjorde en annan matematikers idéer, drabbades av influensa som förvärrades av att hon fick lunginflammation ovanpå den
Oj.
och dog av sviterna.